Nu slog jag över upp till min skånska kanal. Jag har ett par kanaler och det här var just den skånska kanalen. Så här pratar jag om 16 första åren av mitt liv. Det är inte vackert, kan jag hålla med om. Men det var i alla fall så jag gjorde. Jag är född på Limhamn. På Limhamn heter det, där nere. Min pappa, nu går jag över till den andra, den ligger närmare mig. Men jag pratade faktiskt skånska nästan på det sättet. Jag överdrev lite nu i 16 år. Sen flyttade vi upp till Tenhult som ligger utanför Jönköping. Men under de 16 första åren så var det brejskånska som gällde. 8 år i Malmö. Vad har vi i Malmö? Vilket håll är det? Ligger det där? Ja, ni vet. Det är inte lätt när man kommer till metropolen och hålla reda på alla. Och sen flyttade vi ut till Anderslöv utanför Trelleborg. Där bodde vi också 8 år. Och sen tyckte mina föräldrar att nu var det dags att ändra dialekt och så åkte vi upp till Småland. Sen så småningom så hamnade vi i, min fru och jag, då var vi gifta redan, hamnade vi i Spanien. Där jobbade vi från 1981 till 1991. Så spanska är mitt andra språk så att säga. Jobbade mycket. Redan där så såg jag visste ju vilken kvalitet min fru hade redan då. Jag vet att det finns förmodligen sådana som varit gifta längre än vi nu. 44 år har vi varit gifta. 46 år har vi varit kära, åtminstone jag. Jag vet inte hur det är med min fru. Vi är varandra. Och hon är ett fenomen. Den här kvinnan. Ett fenomen. Det du visste. Outtröttlig i sitt arbete för andra människor. Hon har nog lika många timmar skulle jag tro nu på fritiden. Så på sin fria tid som hon hade när hon jobbade full tid tillsammans med bland annat, var sitter du? Där sitter du. På Hylje Park och så här. Jag vet inte var hon får kraften ifrån, men jo, det vet jag ju. Det vet jag naturligtvis. Jag har aldrig lyckats att stå bakom en talarstol en hel predikan. Och så kommer brodern där uppe, han kommer och sa, får jag spela in den predikan? Och så säger han, ja, sa jag. Men ja, vi hoppas att det ska funka. Skulle jag glömma, ni får vifta in mig så där. Mm. Jag arbetar nu på Europaportens skolor, har gjort det ganska många år. För ett antal år sedan så fick jag den här svininfluensa, alltså vaccinet mot svininfluensan. Kommer ni ihåg den? Och i samband med det så fick jag någonting i mina öron. Jag är förespråkare för vacciner som man som man erbjuder oss. Och jag har tagit 3 sprutor nu mot den här covid-19-grejen som vi har genomlidit och som fortfarande florerar faktiskt i stora delar av världen. Ibland upplever jag nu att vi har glömt bort det i Sverige. Man går så här nära när det gäller affärer och så. Jag försöker liksom... Och så ibland glömmer jag bort att det ska vara den och så tar man i hand och så. Ja. Ni vet, jag fick en grej som satte sig i mina öron och jag tappade väldigt mycket av min hörsel samtidigt som jag fick ett väldigt stort, jag har ett oljud som jag inte önskar någon i mina öron. Nu ska jag snart ut och prova ut nya hörapparater. Det har gjort att jag nästan lagt av med att tolka, vilket jag gjorde mycket för, både på spanska och engelska. Men det är svårt för mig om jag inte står precis jämte och kan iaktta och läsa läppar och sånt här. Så har jag svårt att höra. Så om jag missar det så vet ni varför. Och det var någon som tyckte, vad är det för översättning han har där? Gott att vara här. Det var ganska länge sedan som jag blev uppringd och de frågade, vad heter det, pastor Del? Varför är inte han här idag? Vill han inte?
Han är i Israel på sin egen semester. Man behöver ha semester.
Ja, är det så? Ja. Det kan vi unna honom verkligen. Vem tycker inte om semester för att ladda batterierna? Ni får hälsa från mig i alla fall. Och säg inte att jag inte unnar honom semestern, för det gör jag visst det. Mår ni bra?
Ja.
Ni gör det. Någonstans så snappade jag upp ett uttryck när de frågade mig hur är det? Och ibland så går vi igenom sådana här svårigheter. Jag menar, jag har jobbat, jag överlevde cancer för ett antal år sedan och när de frågade mig där under den tiden hur är det, så kunde jag ju inte säga jo, det är bra, för det var det ju inte riktigt. Men då började jag säga det är mycket som är bra. Och folk reagerade och sa, det var ett bra svar. Det är mycket som är bra. Och jag lärde mig då att koncentrera mig och fokusera på det som är gott. För Gud ger ju så väldigt mycket även när vi går igenom. Alla de här sångerna som vi sjöng hade ett gemensamt tema, de flesta av dem i alla fall. Gud ger oss mycket även när det är svåra perioder, eller hur? Och när jag sa det är mycket som är bra, så hjälpte det mig att fokusera inte på det som eventuellt kunde leda till någonting som jag egentligen inte var så intresserad av. Men jag kunde koncentrera mig och fokusera på det som var bra. Och då väckte det ju faktiskt både tro och glädje och tillfredsställelse och inte minst tacksamhet. Vi ska se om jag får upp en bild här nu. Jag har försökt att flörta med teknikerna där uppe. Och jag har en sån här liten grejsimojs som jag ska försöka att driva själv. Jesus i mitt liv. Jag tycker det är en fantastisk titel på en predikan. Jag tror att man kan säga så här. Hur många är det som upplever att de tycker om nya upplevelser? Nu är medelåldern, med all respekt, medelåldern är ganska hög här just nu om man tittar på den. Men när det, om ni tittar tillbaka en sådär 40 år. Hur många tyckte det var roligt att uppleva nya saker? Sådana spännande saker. Har du åkt de här någon gång? Nej. Är det någon som har åkt de här fruktansvärda upp och ner, vad heter det, berg- och dalbana? Rollercoaster. Har du åkt en sån? You like new experiences? Daring experiences. Okay, you haven't tried that. Oh, neither have I. I'm too coward. Men jag tror att vi kan säga det att vårt mänskliga sinne är format så att vi gärna testar det som är nytt. Sen har en del av oss mer gränser som kommer fortare än andra. Nu för tiden med stigande ålder, jag fyller snart 100, så känner jag att höjder är inte så där jätteroligt. Det kunde jag ta för. Jag har hoppat från 10 meters trampolin eller den här avsatsen. Jag skulle aldrig våga idag. Jag skulle svimma halvvägs upp. Alltså. Innan jag kom upp där så skulle jag ramla ner. Och då är det inte så mjukt under där. Men vi är ganska inriktade mot nya upplevelser och häftiga upplevelser. Vi har en god vän nere i Spanien. Ja, nu är hon inte så ung som hon var innan. Men hon är sån här klättrare. Och ibland så ser man bilder på henne när hon liksom hänger ut så där och ska ta sig upp och man får liksom svindel vad man tänker på. Hon gillar utmaningar, det som är häftigt, det som gör att det händer någonting. Jag knyter an till detta och säger den största upplevelsen vi kan ha, det är det ögonblicket som vi säger ja till Jesus Kristus. Och det öppnar upp så mycket vägar för oss att uppleva det som är verkligen häftigt. Människan kan inte, och det vet du som var kristen i många år, människan kan inte uppleva någonting större än det att få ta emot Jesus, att få möta honom. Och vi ser det till exempel i LP-arbetet, när vi ser människor som har varit totalt destruktiva, alltså helt nere och under isen. När de plötsligt så står de där, strålar någonting helt annat, talar om upplevelse. Några av våra absolut bästa vänner bor kvar nere i Spanien. Vi var där och vi fick starta ett behandlingshem för missbrukare som vi jobbade på väldigt många olika sätt. Redan där var min fru med och härjade. Samtidigt så hade vi en bibelskola med 15 elever där vi skickade ut bibelskoleelever, evangelister över hela Spanien. Plus att vi hade en liten radiostation eller en radioproduktion där också där vi gjorde 7 stycken radioprogram som vi skickade ut till olika. Vi var väldigt, väldigt aktiva. Några av våra bästa vänner där nere var totalt utslagna. De kom till oss, heroinmissbrukare. Så kom de till oss, det första paret som jag fortfarande tycker är väldigt speciellt. HIV-smittade. Lite senare, de hade ett barn då, lite senare fick de ett barn till. Alla 4 var HIV-smittade och då fanns inte de medicinerna som finns idag. Och de åt när de var hemma hos oss lite senare, vi har flyttat hem, så fyllde han upp liksom händerna med de mediciner som han tog varje dag. Det var liksom när en 5-åring går ur en godisaffär ungefär. Hela händerna är fulla. Idag tar de, jag tror det var 1 eller 2 tabletter om dagen. Så medicinen har ju verkligen gått fram. De kom till oss och sa, kan ni hjälpa oss? Vi har prövat allt. Och vi vet inte vad vi ska göra. Ja, men det kan. Ja, kan och kan. Vi gör vårt bästa. Så. Och sen var de tillsammans med oss. Och så frågade de så småningom, varför gör ni detta för oss? Ja, och då fick vi en chans att berätta varför vi gjorde det här. Och så kom de sen och så sa de så här, och jag kan fortfarande bli väldigt rörd, så sa de: vi vet inte vad ni har. Vi vet inte vad det är ni har, men det ni har vill vi ha. Kan vi få det? Och så fick vi be till Gud med dem. Och de är fortfarande, han tog över när jag åkte hem lite grann senare, inte direkt, men lite senare så tog han, Manolo Escarera Barceló heter han. Han tog över arbetet som vi hade börjat, och det har han hållit på med ända sedan dess. Tala om förvandling. Han har fått vara med och upprättat massvis med människor under de här åren. Inte direkt drogbehandling nu, utan nu tar han emot människor som har hamnat på skuggsidan, och så får de bo där och få rehabilitering och få träning i socialt arbete. Och jag vet inte, jag skulle gissa på att det är flera hundra som har passerat där under de här åren. Tala om förvandling, tala om upplevelse. Vi vänner har det mäktigaste budskapet någon kan ha. Politiker kan säga vad de vill och så vidare och så vidare. Vi behöver politiker, Gud välsigne dem och Gud frälser dem. Men vi har det absolut häftigaste, starkaste, mest inspirerande budskapet om vi vill och om vi vågar. För upplevelsen är fantastisk. När man säger det här Jesus i mitt liv, Paulus när han ska beskriva det här, han säger liksom: jag är korsfäst. Nu ska vi se, eftersom jag ska sköta den här själv så måste jag göra det också. Har jag inte på den? Når den inte fram, tror du? Ska jag rikta den mot den där? Ser du? Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Är det bra, tycker ni, den versen? Kan ni säga ett halleluja till den? Ja, men det här är ju rena dynamiten. Sitt inte där utan låt det komma fram, ära vår, eller vad du nu vill säga. Filipperbrevet säger så här, och då berättar han, Paulus berättar om vad blev konsekvenserna. Och den här har jag tagit fasta vid. Jag har tagit fasta på den, heter det kanske. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Alltså Paulus, han levde, och som kristen så kan man ju flytta in i den verkligheten. Att leva är fantastiskt. Min pappa, han sa alltid det, livet är fantastiskt, sa han. Ända tills på slutet då han blev sjuk och blev svag och blev liggande, och sa han: nu räcker det, nu vill jag flytta hem. Och då släppte han taget och så sa Gud: jag får väl ta hem dig då. Och så gjorde han det. Jag hade gärna haft kvar honom lite till, det var en fantastisk pappa jag hade. Döden en vinst. Tänk att vi kan få leva i den upplevelsen att det största, det är fantastiskt att få leva tillsammans med Kristus. Men det finns någonting bortom detta som är ännu större. Alltså vårt liv, Gud frälser oss inte. Kristus, mötet med Jesus är inte liksom bara för att vi ska ha några år här och leva och säga: Gud välsigna mig nu så ingenting ont händer. Utan det finns en projektion i framtiden där säger: du är ämnad att komma till himlen. Det var två som tyckte att det var bra. Vart ska alla ni andra ta vägen? Mitt liv, hur det än går, är ämnat för att en dag få möta Jesus Kristus. Som en ny, ännu nya, ni förstår, alltså där han har förvandlat våra liv. Och det gör ju faktiskt att trots att det är jobbigt att leva i den här världen, så kan jag säga: ja, i samma ögonblick som Jesus säger till mig: nu är det dags, Rickard, så säger jag också: här har du mig. Oavsett vad det är, vilken anledning det än är. Här skulle jag kunna berätta lite mer, men jag måste ta mig igenom den här texten också. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Ska vi se om nästa kommer, om jag riktar den där. Den var väldigt trög den här. Vill du trycka på din knapp där uppe istället? Jag tror det är lite för långt avstånd. Tack! Guds yttersta avsikt och vilja med ditt och mitt liv. När jag var liten, och jag har gjort samma fråga själv, när jag var liten så fick jag frågan: vad ska du bli när du blir stor? Har ni frågat era barn och barnbarn det? Speciellt barnbarn eller någon man möter. Vad ska du bli när du blir stor? Och så förväntas man få ett svar. Eller så gör man det bara för att man ska göra det. Det svaret som skulle vara allra mest lämpligt, om man nu får ge någon ett lämpligt svar, är: jag ska bli ett Guds barn så att jag kan säga Jesus i mitt liv. Tänk föräldrar som skulle kunna ge sina barn det. Om någon frågar dig: vad ska du bli när du blir stor? Jag ska bli ett Guds barn. så att jag får ha Jesus i mitt liv. För det finns inget större oavsett vad vi längtar efter. Gud, och det här gäller ju alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Artister och tekniker och busschaufförer och lärare och allt vad det nu är för någonting. Gud vill att alla människor ska bli frälsta oavsett om de är ukrainare eller syrier eller vanliga hedliga svenskar. Det gäller finländarna också. Ära vår Gud. Ni vet, du vet vilket språk vi ska prata i himlen. Och du, nej, det är finska, för det tar en elevhet att lära sig. Den har du hört, skulle jag misstänka. Det här gäller ju alla människor, skapade till och ämnade för gemenskap med Gud. Om vi missar den delen, då missar vi det absolut viktigaste i hela livet. Guds tanke och avsikt med ditt och mitt liv. Och nu ska vi se om jag kan trycka fram, annars får jag be om hjälp där uppe. Jag får be om hjälp. Den här lägger vi av. Lägger den där så jag inte glömmer den sen. Ditt liv planerat och förberett innan du ens var född. Det här är en bibeltext som jag har kommit tillbaka till många gånger och faktiskt vilat i. Om man läser psalm 139. Du kan trycka fram den också, psalm 139, så kan du själv läsa där vad det står. Jag går ner, jag har den där, men jag ställer mig här. Titta på den här texten. Du, Herre, har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Sug nu på orden som kommer. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Det är inte alltid man säger amen till det när man tittar sig på morgonen klockan 6:15 i spegeln, eller hur? Men i Guds ögon och i Guds tanke och Guds plan så säger Bibeln så här: jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara i dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen. Och när jag vaknar är jag ännu hos dig. Hur ska man tolka den här? Man kan tolka den som att Gud har liksom en agenda, en kalender där han sätter in måndagen och tisdagen och så ska du göra det och så ska jag göra det. Jag ser det så här, jag tolkar det så här. Jag kan inte göra det på annat sätt om jag jämför med andra bibelsammanhang. Så står det att Gud har en plan för mitt liv som han erbjuder mig. Som han säger, Rickard, det här har jag gjort för dig. Den började inte när jag kom upp i gymnasiet eller vidare studier, utan den började innan mamma och pappa hade lärt känna varandra. Min far, han kom och får Aarhus. Han är halvdansk. Ja, där har vi en dans till. Ja. Aarhus, Jylland. Innan de ens kände varandra, innan pappa flyttade över i efterkrigstiden där, så visste Gud att jag en dag skulle komma till. Alltså ta tag i den tanken när det gäller att ha förtröstan på Gud och hur mitt liv utvecklas. Det är inte slumpartat när du är kristen. Det är inte bara hoppsan, nu händer det, och hoppsan, nu fick jag vara med om det här. Det finns en plan för ditt liv, det finns en avsikt från Gud med ditt och mitt liv redan innan vi kom till. Om jag ska tolka, och jag kan ju inte tolka det på annat sätt om jag läser den här salmen, eller hur? Gud har förberett och planerat innan ditt och mitt liv innan vi ens var födda. Ingen slump, ingen tillfällighet, inget, det bara blev så. Utmaning för oss, det är att acceptera den planen. Att säga ja, Herre, även om vi inte vet vad det egentligen innebär. Jag ser den här, tänk er och se framför er, för så här brukar jag prata när jag undervisar barn. Tänk er en ryggsäck. I den ryggsäcken, för att nu ta en bild som kanske inte är den allra bästa, så går Gud och så säger han, ska vi se här, Rickard Jensen, lite högljudd, stökig sådär. Ja, vi ger honom, vi behöver. Och så går han omkring i sin stora himmel och så hittar han och så letar han efter det som ska bli Rickard Jensen en gång när han väl föds. Och han lägger ner språkbegåvning och så lägger han ner det och så men han ska ha lite av det här också. Ja, det blev för mycket, jag tar lite mindre av det och så lägger jag ner det. Så har han alltså en ryggsäck, en livets ryggsäck som han har förberedd i min personlighet. I mina gåvor där jag är starkare på en del saker och där jag är mindre stark på andra saker. Så upplever jag när Gud talar till mig genom sitt ord att så gör Gud. Jag var inte bra på matte, eller rättare sagt, jag blev alldeles för ointresserad. Jag hade ju engelskstudenter från USA, sådana här stipendiater precis jämte mig. Det var mycket roligare att prata American English with them än att göra matte. Sen förstod jag lite längre fram att det måste skärpa. Nu är jag ganska bra på matte faktiskt. Så man kan... Jag är tvungen till när jag jobbar med barn i skolan. Ja, Gud, det finns en ryggsäck där Gud genomtänkt och omsorgsfullt utformar den för att det som ska födas in i omständigheter, i tid och rum, nämligen du och jag som ska bli hans utsträckta hand. Vi ska ju inte tro att Gud är dum, så han liksom säger, har vi något här vi kan vi skickar ut det här. Så är inte Gud. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill att när jag går fram så ska jag kunna möta människors behov. Det är klart han har omsorg om det, om vi tar emot erbjudandet. Den 2 september 1956 så var det dags för den här världen att välkomna det som ramlade ner på, heter det MAS heter det då, eller heter det nu? Malmö allmänna sjukhus heter det då, va? Ja, nu heter det SUS eller något sånt här. Masus, ja, det gör det samma. Sjukhuset i alla fall. Där föddes jag tillsammans med en storebror som hade 7 minuter snabbare utgång än vad jag hade. Och där låg vi. Redan då så blev jag orsaken till en viss tumult på det här. På det här BB-avdelningen, jag återkommer till det. Som 7-åring så sa jag, jag satt med på ett möte på velodromen, heter det så? Nej, det heter inte velodromen, det heter hippodromen. Velodromen är något annat, det är där man kör fort, va? Ja. På hippodromen, jag satt på andra våningen, balkongen gick runt hela salen. Och så var det en, och jag vill minnas att han var palestinier, doktorian heter han. Han predikade om behovet av frälsning. Jag var 7 år gammal och jag blev så fascinerad av vad den här gubben, farbron sa. Så jag sa, utan att säga någonting till mamma eller pappa, så gick jag ner för trappan, så gick jag fram till honom och så tittade jag på honom, så sa jag, förmodligen att jag hade någon tolk med mig, får jag bli frälst? Och han sa, nej, det sa han inte. Han sa, visst får du det. Och så fick jag ta emot Jesus där 7 år gammal. När jag var 12 så låg mamma och pappa hemma. De hade någon slags influensa. Jag hade klarat mig. De var sjuka i alla fall båda två. Jag var med på församlingsmöte och så sa, jag vill bli döpt. Och det fick jag bli. För i nästa församlingsprotokoll då så lästes upp att Rickard Jensen har begärt dop och mamma och pappa visste ingenting om det. Men det var mitt beslut. Och redan där tror jag, kanske inte vid 7 års ålder, men redan vid 12 års åldern så hade jag börjat förstå att Gud ville någonting med mitt liv. Och då blev det så spännande att säga, herre, vad är det du vill? Så när jag kom upp och skulle välja språk från 9:an upp till gymnasiet, för man fick inte ha det i 6:an då, det var inte, de hade inte infört det. Så var frågan, Gud, vad vill du att jag ska läsa för språk? Jag sa faktiskt så, vad vill du att jag ska läsa för språk? Jag hade läst tyska och så skulle jag börja läsa ett språk till. Och då blev det spanska. För jag upplevde att någon gång i framtiden så kommer jag ha nytta av spanskan. Och gissa om jag fick det. Även om jag i min fantasi svävade omkring när jag bad och faktiskt talade tunga, så kom det ett konstigt ord som jag hörde kom ganska ofta. Jag tänkte det måste vara någon plats i Mexiko. Så jag började liksom undersöka kartan i Mexiko. Och Gud, han skrattade nog i sin himmel. Nej, Rickard, du ska inte till Mexiko. Du ska åka till Spanien. Och där hamnar jag tillsammans med en kvinna som dessutom, när vi möttes, hade intresse av mission. Va? Alltså det här, jag kommer till Mariannelunds folkhögskola. Där ska jag läsa, jag började läsa, gick en musiklinje. Och så såg jag en något En dam något äldre än jag, 4 år och 9 månader, vilket är viktigt. Äldre än jag, hon var ganska retlig på den tiden mot mig. Det var liksom, jag var lillpojken. Men snart så upptäckte jag att det fanns någonting, ni förstår. Och på ett bönemöte en gång så stod vi väldigt klart och tydligt att det var någonting där. Och då visade det sig att den här damen som nu sitter här nere, hon hade samma inriktning som jag. Redan innan du var född formade jag dig. Redan innan du var född förberedde jag för ditt liv. Därför att det du inte har, det kommer jag att ge dig. Det är en kvinna. Vem sa det först? Var det inte det som Adam fick höra? Är ni med? Jag ska ge dig. Gud kompletterar, Gud sätter ihop för att hans syften ska kunna komma fram. Och jag tyckte det var, jag hade nog inte kunnat få en bättre komplement än min hustru. Hon tittar på mig så där konstigt nu. Men jag tror det. Om vi ska återvända till, jag ska ta med det här också. Sammantaget, Guds tanke om ditt och mitt liv, mina egna val, det jag gör själv och det livet bjuder på, både av gott och ont. För vem har inte blivit överkörd någon gång? Förstår mig rätt när jag säger överkörd. Vem har inte blivit tilltuffsad av livet, av orättvisor, av brustna förhållanden och så vidare och så vidare, där vi bär på sår? Men detta tillsammans och det livet bjuder på, både av gott och ont, och lyssna, det gör våra liv helt unika. Det som sker tillsammans med Gud, eller tvärtom, det Gud ger oss åt de egna valen och det som händer i vårt liv, det gör att vi har en, om jag säger genuppsättning, alltså en uppsättning av gåvor och erfarenheter som gör att vi blir helt unika. Det finns ingen i världen som har det du har. Fundera på det. Och det innebär i sin tur att det blir till ett unikt tillfälle för Gud att använda oss på ett alldeles unikt sätt. När jag låg där tillsammans på BB med min skrikiga storebror, 7 minuter äldre. Gissa hur många gånger jag har fått höra det. Att han var 7 minuter. Någonstans på vägen så ändrades det, så nu är det min fördel. Jag är ju yngre än vad han är. Jag vet inte när det hände, men så var det i alla fall. När jag låg där så, tillsammans med en massa andra mammor som just hade fött, så hör min mamma, hon har berättat det här för mig, jag kommer ju inte ihåg det, men i alla fall hon så skrev, men titta som han ser ut! Och min mamma blev ju hysterisk. Vad är det? Och då, om vi drar fram en här, ska vi se om det är en bild eller två, kör vi där. Nej, stanna där. Vi stannar där. Nu går jag händelserna förbi. Då hade hon sett det här. En, ganska normal. Två, ganska normal. Tre, ganska normal. 4, ganska normal. Men kika på den. Ser ni den? Var inte att leka med. På skolan har vi en 4, jag tror vi 5 stycken, 4 i alla fall, som har sån här. Vi har en egen klubb. De krokiga lillfingrarnas klubb. Och ni som sitter ner, ni långt bak, ni ska få se den här så småningom. Men Gud säger så här, jag återkommer till detta, jag gick händelserna i förväg nu. I Guds hand, med Jesus i våra liv, med den genuppsättning, de erfarenheter vi har, kan vi bli Guds unika svar på människors behov och nöd. Du kommer att möta människor och lyssna och fundera och ta med dig det här och be till Gud över det. Vi kommer att möta människor där vi blir värdet på att möta just den människans behov och situation. Därför att det finns ingen som passar in just där som du och jag gör. Och vi ska se ett bibliskt exempel på det alldeles strax. När jag går genom livet och det som händer, det händer. Rätt hanterat. I förtröstan på att Gud finns med från första stund till sista stund. Så har jag nytta av allt det som sker. Även det som är smärtsamt. Även där jag har gråtit och skrikit ut mot Gud i vrede och frustration. Var håller du hus? Varför gör du ingenting? Allt det tillsammans kan bli ett Guds unika svar från Gud till en människas behov vid en given tidpunkt. Det här är någonting som fascinerar mig oerhört. Och om jag hårdrar det lite grann, och det kommer in på den texten vi ska titta på sen, så verkar det som att Gud kan tillåta, därför att han är så kärleksfull, hela livet syfta fram till ett enda ögonblick. Ty så älskade Gud, lyssna, ty så älskade Gud världen, att han gav sin son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Insatsen från Gud är total. Och sättet som Gud kan använda sig av, om han får lydiga troende, lydiga barn i sin famn och i sin hand, det kan bli att just här finns det ingen annan som kan motsvara det behovet, fylla det behovet än du. Är du villig att gå? Och Gud, vi har svar som kan säga ja eller säga nej. Ska vi hoppas att det blir Gud är den. Kör vidare. Du är unik. Vi kör vidare en till. Med en tydlig avsikt. Där. Voilà, monsieur. Vad säger ni? Ja. Det här är ett arv från min mamma, var likadan. Hon var inte lika krokig som jag, men det går tydligen i arv. Men min storebror, han med de 7 minuterna, mer på nacken, han har inga krokiga fingrar. Vår son har inga krokiga fingrar. Ett barnbarn har ett antydan till krokiga fingrar, men inte alls så här. Om det här är behovet, vem av er skulle kunna fylla det behovet? Inte många. Kanske ens någon. Jag kan. För jag har en hand till som är likadan. Och det ingår i uppsättningen. Att har man en så har man två. Om jag nu tar och säger att här är en människa som har, eller en situation som har unika behov. Då är det ingen, häng med mig i min tanke nu, som ni skulle kunna göra 1, 2, 3, 4. Okej, okay. Så svårt att göra. Men ni har inte det som fattas där. Men jag, därför att jag har faktiskt en likadan, skulle kunna ha behovet som ingen annan. Vänner, ni och vi och jag är bärare av allt det som Gud har gett oss. Det som livet har gjort oss. Kanske för att vi ska motsvara, om än vid en enda tidpunkt, Guds perfekta lösning på en människas behov. Jag gick nere på gågatan nere i Spanien för många år sedan. Och på den tiden var jag var 1 centimeter längre. Livets bördor har tryckt ner mig. Slitaget mellan diskarna. Men då var jag över huvudet längre än de flesta faktiskt, sådär, åtminstone många av dem. Därför att man hade inte så bra mat på den tiden. När vi flyttade ifrån, då var jag huvudet kortare än alla andra. Men då kunde jag liksom se ganska långt fram så här på gågatan. Och jag går där och plötsligt så står det en tjej framför mig. Hon nådde mig kanske upp hit. Och så stannar hon precis framför mig och så säger hon: är du kristen? Jag kände henne inte, jag har aldrig sett henne. Är du kristen? Ja, så får jag prata med dig? Och så pratade vi om tron och hon följde med till gudstjänst så småningom. Sen försvann hon igen och jag vet inte var hon var, men jag hade lagt sått fröet in i hennes hjärta. Vad är det där för någonting? Kan det vara en ren slump? Ja, det kan det ju naturligtvis vara. Tro på en Gud som vet allt. Och jag tror på att Gud sa klockan den och den så ska du gå ut till henne. Så, hon trodde kanske inte det var Gud, men hon visste väl förmodligen det. Du ska gå ut där vid den, gå på gågatan där och så kommer jag liksom att göra, är ni med? Och så stannar hon framför mig och säger: är du kristen? Alltså det tar ju tag igen lite grann, tycker jag. Sådana där upplevelser, det behöver inte vara så dramatiskt och så liksom, vad är nu detta? Men det finns, jag där jag går fram är ett unikt erbjudande från Gud till många människor. Och om det så bara skulle vara en människa så är det helt okej. Jag jobbade ett antal år, 7 år tror jag jobbade som lärare ner på Sandeplanskolan. Och då var det en bit från Malmö ner dit till Höllviken. Och varje dag så bad jag: Gud, låt mig idag få beröra åtminstone en människas liv. Och i och med att jag bad det så fälldes ju mina antenner ut. Radan blev liksom, var finns hon eller han? Va? Är ni med? Alltså jag bad det i bilen, för jag hade min bönestund i bilen där. Så fick jag sällskap och då fick jag be tyst. Men han försvann ganska, jag vet inte om han märkte att jag bad, men i alla fall. Jag bad det varje dag. Gud, låt mig idag få beröra en människas liv. Där jag jobbar nu, egentligen det är frikyrkan, eller vad säger, Pingkyrkan i Malmö som äger skolan där jag jobbar nu. Där, det är ju ingen kristen kristen skola. Det finns ingen kristen liksom profil på skolan, utan det finns en musikprofil. Men jag har sagt så här, Gud, varje tillfälle, varenda tillfälle som du ger mig kommer jag att ta för att vittna om dig. Varenda tillfälle. Hur många tillfällen blir det inte, tror ni? Där man plötsligt får sitta ner och så är det någon och så frågar man, är det okej om jag berättar vad jag tror? Inte en har sagt nej hittills. Och jag vet inte hur många jag har vittnat för. I gången, när vi står med kaffet eller när vi är ensamma, när vi sitter i vårt hängrum eller vad det nu är för någonting. Så många tillfällen. Och jag vet att jag har sådant som ingen annan har. Kanske inte vid varje tillfälle. Men jag har och jag är Guds svar för många som kanske inte, för många frågor som kanske inte andra är på det sättet. Liksom du är svaret. Vi ska titta på en figur eller en personlighet i Gamla testamentet. Det finns en bok i Gamla testamentet som heter Ester. Ester, som vi känner henne, var drottning, men det var hon inte från början. Ester är en märklig bok. För det första så är det en tydlig profetia om Kristus, alltså om Messias. Den biten går vi inte in på idag. Men för det andra så är det den enda boken där Guds namn inte nämns. Du hittar inte Guds namn i boken Ester och ändå är den del av Gamla testamentet. Jag tycker det är ganska intressant. Och ändå så kan man säga att i varje andetag i den boken så finns Gud med. Men själva ordet Gud finns inte där. Visste du kanske inte? Det visste inte jag heller innan någon berättade för mig. Jag tycker det är otroligt fascinerande. Kan vi få fram den här bilden med Ester? Från förnedring till Guds unika svar. Kör fram igen. Situationen i punktform, eftersom jag har hållit på ganska länge redan. Vi kör punkt ett. Nej. Det ska bli en för varje gång, tror jag. Utspela cirka 480 år före Kristus. Kör vi nästa. Ahasveros, eller Xerxes som man också pratade om, en riktig otäck kung. Han är kung i det persiska riket. Drottning Vasti blev avrättad för hon hade fått honom att bli arg. Det var ingen trevlig kille det här. Han kidnappar unga flickor, i alla fall hans tjänare gör det för att liksom muntra upp honom. Bland annat judinnan Ester, 12-13 år gammal. Det är ren och skär trafficking. De skulle bli sexslavar. Och för att göra det riktigt trevligt, citationstecken, så fick de gå på spa under ett år. De skulle vara så vackra som möjligt. Och judinnan Ester var tydligen extraordinärt vacker. Då kan man ju fråga sig varför. Hon hade alltså varit med om en hel del innan hon hamnar i den här situationen. Ester är inte som alla andra. Och det slutade med att hon blev krönt till drottning. Han hade gjort slut på den andra, så han behövde en ny drottning. Så hon blev krönt till drottning. Kör nästa. Mordokaj, som var kusin med Ester, fick reda på att det var en konspiration på gång med hot om utrotning. Han hade fått kungen att utfärda ett dekret som sa att alla judar skulle utrotas. Ett känt tema redan på den tiden. Judarna ska bort. Och när man hade utfärdat ett dekret på det sättet kunde inte kungen ta tillbaka det. Varför det vet jag inte, men så var det i alla fall. Vi kör nästa. Han vände sig till Ester som då var drottning. Och så kör vi nästa. Och så kommer den här fruktan. Men, säger hon, jag riskerar ju livet. Och så tar vi den sista. Den känner igen. Kanske har du kommit till den här positionen just för en stund som denna. Är ni med? Alltså med tanke på vad som hade hänt hela det judiska folket, tanken på vad som hade hänt med Ester och hennes andra, de andra tjejerna 12-13 år gamla,
så säger Mordokaj, kanske är det just så, här anar man ju ganska starkt att Gud finns med. Kanske har Gud låtit dig hamna i den här situationen bara för det här ögonblicket. Hon var den enda som kunde rädda judafolket. Och då tänker jag, Gud, hur är det möjligt att låta någon gå igenom det här? Och jag har inte svaret. Men Ester, efter att ha bett och fastat, och hela folket fastade och bad, så går hon in till kungen. Och då ska ni veta det, att det var dödsstraff på att gå in till kungen utan att han hade kallat på dem. Om inte han lyfte sin spira i all sin höghet och rörde vid henne, så var dödsstraffet säkert. Och det gällde drottningen också. Men hon riskerar sitt liv. Därför att ibland det judiska folket så fanns det här. Och när tron på Gud, förtröstan på Gud, och när Mordokaj säger, förmodligen har Gud låtit dig komma till den här situationen just för att du är den enda som kan rädda oss nu. Jag skulle vilja uppmuntra dig som har varit med länge att börja tänka i de här termerna. Att börja kanske damma av vissa attityder på grund av saker och ting som har hänt dig i livet och säga, Gud, använd detta tillsammans med allt det andra. Hjälp mig att förstå att jag kan bli ditt unika svar i de olika situationerna som jag möter. Och du ska se att det som du släpar på och som fortfarande kan göra ont, och det som du är ledsen och bedrövad och skäms över, fortfarande kan bli ett unikt erbjudande från Gud. Du lyfter allt annat som vi kan dras med, som trycker ner oss och hindrar oss från att tjäna Gud. Finns ingenting som Gud inte kan använda sig av. Och jag längtar efter Gud. Låt mig få vara en sån, så att jag blir det perfekta svaret på någon människas behov. Tänk att man kan få leva, om man ska dra det här, så kan man få leva ett helt liv bara för ett enda tillfälle. Kanske var det det som Ester fick uppleva där. Damma av dina upplevelser, damma av dina färdiga tankebyggnader. Och jag avslutar med att läsa. Hon kallas förresten den andra Moses. Det tycker jag är intressant. Hon kallas för den andra Moses bland de här som kan mycket. Andra Moses. Jag avslutar med att läsa min avslutning. Ditt liv är ingen slump. Gud såg dig innan någon annan gjorde det. Hans tanke, hans hand och hans plan har funnits med redan från början. Damma av. Kom igen. Känn efter. Lyft fram det. Låt det komma fram. När du beslutar dig för att temat för min predikan ska bli din bekännelse, Jesus i mitt liv från början till slut, så sker mötet mellan Guds plan och resurser och dig och mig, där vi får bli utrustade för de behov vi möter, både egna och andras, framförallt andras, det har ju varit fokusen här. Det finns ingenting Gud inte kan vända till välsignelse. Det finns inget större äventyr och inget annat som ger större tillfredsställelse än att våga ta det steget. Vi får den sista bilden, hoppas jag det blir, där jag skickar med en fråga. Vågar vi lita på Gud? Man behöver inte vara en fantastisk predikant. Man behöver inte ha högskolestudier och vara, hör på att säga, forskare. Om några veckor så ska jag intervjua två stycken forskare i min podcast. Som ska sitta ner. En av dem är kristen, den andra jobbar inom kriminologi. Eller vad heter det? Kriminalvården som forskare. Jag ska intervjua dem. Men man behöver inte vara det. Enkla människor som du och jag kan få säga, ja Jesus, jag har ryggsäcken full. Bruka vad du vill. Den måste ju vara öppen liksom sen. Eller om du bara har en kedja. Och så går vi tillsammans med Gud. Ta det. Ställ frågan, Herre, hur kan jag leva efter det här? Ska vi be tillsammans? Så vill jag be för er. Jag vill be för er som församling. Och är det så att du vill ha speciellt förbön, så har vi utrymme för det. Bjuder jag fram det här, så kan ni som brukar vara med och ha förbön för varandra, ni får gärna komma fram och så ber vi. Jag vill också att vi ber för Ukraina naturligtvis. Jag vill att vi ber för Jemen, där en fruktansvärd hungersnöd har rått. Och allt det här som sker, alla de här vidrigheterna, Det är ju kriget som ligger bakom och egoismen och omänskligheten, höll jag på att säga. Det finns ju hur många som helst. Ja, man blir förtvivlad. Det enda man kan göra det är att säga: Gud, hjälp oss. Herre, tack för din nåd. Tack att jag får leka med tanken, omhulda tanken och ta tanken med mig om att du visste om att jag skulle födas långt innan det ens var dags. Tack att du har haft hand om mitt liv redan från början, och när jag väl slutar och andas så plockar du upp mig igen, Herre. Då får jag vara hos dig i evighet, prisat vara Herrens namn. Och tiden där mellan A och B, Herre, den vill jag ägna åt dig. När du för mig in i olika processer i livet, olika etapper, och jag kanske står frågande, Herre, så vill jag lita på att nu, just nu så är jag där du vill ha mig, tills du öppnar en annan dörr, Gud. Hjälp oss som sitter här att vi kan damma av de här, att vi inte liksom tycker att vi är färdiga eller vi är för dåliga eller vi har blivit skjutna i sank. Hjälp oss att kunna stå upp, Herre. Greppa dig, greppa din tanke, greppa ditt ord, Herre. Stå på dina löften och gå vidare, Jesus. Hjälp den här församlingen. Jag ber om väckelse i Landskrona. Jag ber om seger över, som vi har åtminstone hört, rasismen som finns här, Herre. Alla svårigheter som finns både här och på andra ställen. Gud, välsigna församlingen. Befrukta tankelivet, Herre. Låt det komma tankar ifrån dig som blir till öppningar, den ena efter den andra. Dra människor hit, Jesus, och hjälp oss inte minst att vara aktiva där vi är, med grannar, med arbetskamrater, med buss, när vi kör eller vad vi än nu sysslar med, Herre, så vill vi att du ska vara med oss. Låt oss få uppleva att vi får röra vid och beröra åtminstone en människas liv varje dag. Herre, hjälp oss att ha en andlig antenn så vi ser: här kan jag, om du tillåter det, Herre, och i all ödmjukhet så kan du tillåta att jag får bli svaret, det perfekta svaret på en människas nöd. Välsigna oss, Herre, så att vi kan välsigna andra. Inte för att vi ska sitta och bli mätta, utan för att vi ska kunna vara dina redskap. Jag ber om det i Landskrona, i Malmö, i mitt eget liv, i allas våra liv. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Ska vi stå upp och bara be en stund tillsammans? Be att Gud får beröra ditt liv. Be att Gud får damma av, hjälpa dig att damma av det här. Och vill du ha förbön så kommer du fram här. Så ber jag att ni som brukar hjälpa till i förbön, ni kommer. Var frimodiga nu. Det kan vara det här att man ska säga: Jesus, jag vill att den sista delen av mitt liv ska bli den bästa delen av mitt liv. Jag är 65, snart 66. Jag vill kunna tjäna Herren så länge det bara går. Med full kraft. Nya grejer så vitt jag klarar av det. Kom igen, Herre, här har du mig. Och så går vi tillsammans i Jesu namn. När vi sjunger här, så kom fram så får vi be för dig. I Jesu namn. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jag prisar dig, Jesus. Halleluja. Tack för att du hör oss, Herre.